Den 9 augusti utropade Alexander Lukasjenko sig till valvinnare i Belarus. Ett resultat som sedan dess underkänts av både EU och Storbritannien, men kanske framförallt av hans eget folk. De senaste veckorna har kantats av enorma protester. Hundratusentals belarusier har tagit till gatorna och krävt att mannen som kallas Europas sista diktator ska lämna sin post. Men än så länge så hänger Lukasjenko kvar vid makten. I dagens avsnitt tänkte vi prata om de senaste veckornas utveckling och fråga oss vart det hela är på väg. Visar Lukasjenko några tecken på att vika sig för folkets vilja? Eller ser vi snarare tvärtom tecken på ett allt mer repressivt och våldsamt motstånd från regimen? Och vad har Putin med hela det här att göra? Det och mer, det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och med oss idag har vi Maria Georgieva som varit Svenska Dagbladets medarbetare i Ryssland i flera år, och dessutom så hörs hon i Sveriges Radio och kan även läsas i brittiska Telegraph och The Guardian. Hon har under de senaste veckorna följt situationen i Belarus och även tidigare rapporterat från landet. Så vad är egentligen den tändande gnistan som satt igång protesterna efter 26 års diktatur?
Ja, Alexander Lukasjenko vann presidentvalet i Belarus den 9 augusti, alltså för snart en månad sedan, med ungefär 80% av rösterna. Och det här är ju inget nytt i sig, eftersom Lukasjenko ju har vunnit jordskredssegrar i varje val sedan han blev president där 1994. Men det människor beskriver för mig just nu som befinner sig på plats i Belarus, det är att de aldrig har sett liknande valfusk i samma utsträckning. Och den här gången så följdes valet av aldrig tidigare skådade protester från belarusier som menar att valet var riggat. Och massgripandena och det efterföljande våldet var också anmärkningsvärt. Nästan 7000 människor frihetsberövades i samband med demonstrationerna efter det omtvistade valet. Och det var ju någonting som verkligen tände gnistan, så att säga.
Du nämnde ju redan där att du har varit i kontakt med folk i Belarus och som liksom deltagit i de senaste veckornas protester. Alltså de här veckorna, hur beskriver de dem? Hur pratar de om det?
Människor beskriver hur både deras vänner, familjemedlemmar, alltså också många som inte alls är politiska, greps av den ökända polisstyrkan Amon, de här svartklädda poliserna med svarta hjälmar och batonger. De greps bara för att de promenerade på gatan. Många av dem protesterade inte heller, som jag har pratat med. Men de rensades ändå bort och utsattes för urskillningslös våld av polisen. Och det skedde inte bara direkt på gatan utan framförallt bakom slutna dörrar i polisbussar i häkterna. En man som jag pratade med jämförde det här våldet som han själv utsattes för nu med repressionen under en annan diktator, nämligen Josef Stalin, och det våld som präglade gulagtiden och fängelserna på 30-talet. Och han hänvisade alltså till hur hans farföräldrar torterades under Stalin. Så det är verkligen ett urskillningslöst våld som beskrevs. Och sen så berättar många att protesterna gick från att vara, det här våldet på gatorna utvecklades till en folkfest när hundratusentals började demonstrera i samband med att polisen tycks ha fått någon slags order om att inte ingripa. Och då visade demonstranterna att de var orädda, och även arbetare och vissa inom presidentadministrationen och polisen har börjat hoppa av i det här läget. Och samtidigt så beskriver många en enorm rädsla efter hur händelseutvecklingen ska bli.
Ja, när det här avsnittet spelas in så har protesterna pågått i snart en månad. Och än så länge så verkar inte det folkliga engagemanget avta. Söndagen den 16 augusti, en vecka efter valet, så hölls en demonstration i huvudstaden Minsk där uppemot 200 000 människor deltog. Siffror som gjorde att demonstrationen beskrevs som den största sedan landet blev självständigt. Dagen efter så inleddes en generalstrejk där fabriksarbetare och personal på landets etermedier deltog. Nästa söndag därefter så hölls en ny demonstration och även söndagen därefter kunde tusentals människor ses på gatorna i Minsk. Men hur har egentligen Lukasjenkas respons till allt det här sett ut? Har man sett några tecken på att regimen är på väg att vika sig för folkets vilja? Vi hör Maria Georgieva igen.
Ja, det är en bra fråga och det kan man inte säga i dagsläget. Lukasjenkas säkerhetsapparat som inkluderar den här specialpolisen och flera olika interna polisgrupper, de är lojala med honom och det upprätthåller också Lukasjenkas makt. Hans anhängare visar ju också att de har en helt annan uppfattning av de senaste veckorna och hävdar att alla röstade på Lukasjenka och det gjorde liksom 80% och att det är utländska krafter som försöker destabilisera makten i Belarus från då pappa Lukasjenka. Och det här är ju liksom en viss propaganda som sprids i Belarus just nu. Och samtidigt så håller Lukasjenka väldigt defensiva tal när han möter arbetare på fabrikerna och säger att förräderi är det värsta som finns här i livet. Och på något sätt försöker skrämma sina anhängare eller sina, han försöker skrämma de här människorna som har nu gått ut och sagt att de vägrar stötta Lukasjenka. Han patrullerar med vapen med sin son vid sin sida och allt det här projicerar någon slags styrka. Men i sin egen befolknings ögon så får det ändå honom att se hyfsat desperat och svag ut eftersom det är så enorma protester vi ser i Belarus just nu och det är historiska scener. Så det han nu gör är att han försöker hålla ihop den här massiva säkerhetsapparaten som han är beroende av.
Med tanke på den här liksom desperationen som du ändå beskriver då, alltså hur orolig ska man vara för att situationen på något sätt kan eskalera då framöver?
Ja, det där är ju så att om de fredliga demonstrationerna fortsätter så kommer även gripandena att fortsätta. Om det blir exakt samma våld som vi såg direkt efter valet, det är ju väldigt, det är oklart och förhoppningsvis så blir det inte så. Då släcktes även internet ned av makten. Men det hela beror ju på händelseutvecklingen i övrigt. Vi vet inte vad som kan eller vad som kommer att hända. Vi vet inte vad som kommer att hända. Och det kan gå åt olika håll. Senast igår så fortsatte kravallpolisen att rensa människor bort från gatorna i Minsk i samband med terminstarten när studenter anslöt sig till protesterna. Våra kollegor och andra journalister i Belarus har förlorat möjligheten att bevaka utvecklingen i landet. Så makten försöker förblinda världen genom att också gripa journalister. Och de här hårda tagen kan ju dels tyder på att man håller sig kvar, men det visar också att Lukasjenkas enda styrka vilar på den här säkerhetsapparaten uppbackning. Och just nu så vill Lukasjenka verkligen visa att han kan återta kontrollen över händelseutvecklingen i landet.
När vi pratar om de här protesterna i Belarus så nämns ju Putin ganska ofta. Alltså vad har han med hela den här situationen att göra?
Ja, sedan Alexander Lukasjenka kom till makten 1994 så har han spelat taktiskt och blickat mot både väst och mot Ryssland. Det Putin har gjort nu är att han har erkänt det här omtvistade valet i Belarus eftersom Belarus är strategiskt viktigt för Ryssland. Det finns en union mellan Belarus och Ryssland och det har i flera år varit tal om flera gemensamma uppgörelser som berör både försvars- och utrikespolitiken och även valutapolitiken. Men inget av det här har riktigt förverkligats. Så ryska planer på en verklig union eller sammanslagning med Belarus, det har i princip lagts på is. Men Putin vill se en tydligare integrering med Belarus och nu kan det vara en chans för honom att göra det. Men samtidigt så ska vi komma ihåg att Belarus är starkt beroende av Ryssland för sin handel. Det finns en tullunion mellan länderna. Belarus är också ett transitland för export till väst och det är därför Moskva vill se fler samarbeten. Men det är inte så att Lukasjenko bara säger ja Putin här du får vad du vill. Tonen har blivit allt hårdare mellan Moskva och Minsk under året eftersom Belarus vill vara självständiga medan Ryssland vill liksom använda den här handeln som ett påtryckningsmedel och höja priser och på oljeleveranser och så vidare. Och Lukasjenko är medveten om det här, att det finns ett ryskt gasberoende och han vill se andra samarbetspartners och vill också vara öppen gentemot väst. Så för Rysslands del är det strategiska motiv som gör Belarus intressant och vill fortsätta ha så här militära anläggningar i Belarus och använda det som ett transitland. Men det handlar också om geopolitik just nu. Ryssland vill ju också visa hela omvärlden och framförallt EU-ledarna om att vi är viktiga för att kunna bli en garant för säkerheten i regionen. Och det är därför liksom frågan om någon så här militära anspråk i Belarus tycks också vara en ganska otydligt och osannolikt scenario just nu. För att Ryssland vill se sin chans att faktiskt få samarbeta med EU och är ganska ambivalent i förhållande till Lukasjenko just nu. Så ja, Putins mardröm är alltså att Belarus skulle gå mot en demokratisk väg med västerländska förtecken och på så sätt vända ryggen mot Ryssland. Men just nu så tror jag att det är ganska svårt att föreställa sig det med tanke på att Belarus är helt beroende av Ryssland rent ekonomiskt.
Om vi skulle föreställa oss att Lukasjenko skulle falla, alltså vad kan man förvänta sig av de som nu utgör oppositionen?
Jag har själv pratat med flera av dem som ingår i det här så kallade samordningsrådet som består av flera oppositionella. De kräver nyval och en fredlig övergång av makten. I princip att Lukasjenko ska starta en... Men några konkreta svar på vad man exakt kan förvänta sig är ganska oklart i dagsläget. De har bildat ett nytt parti och de öppnar också för att samarbeta med alla möjliga krafter från både EU och Ryssland. Och frågan är vad Putin tycker om det, men han är ju blivit erkänd som en spelare här. Den belarusiska oppositionsledaren Maria Kolesnikova och en medarbetare till en fängslad oppositionspolitiker, Viktor Babarika, det är de som alltså har bildat det här nya politiska partiet som heter Tillsammans. Och de är liksom de som på något sätt har blivit liksom förgrundsgestalterna här. Men det finns väldigt många fler krafter som är lojala med olika människor och olika intressen. Så frågan är vilka de kommer företräda och om de lyckas på något sätt förflytta protesterna från gatan och in i politiken. Och det är det här vi inte riktigt har ett svar på i dagsläget.
Jag tänker bara avslutningsvis, om man ska blicka lite framåt, det är ju ingen som har ett bra svar på det här, men du som ändå har följt under de senaste veckorna, vad tror du kan komma att hända framöver?
Ja, det tycks inte som att demonstranterna kommer att vika sig. Vi såg nu senast i helgen liksom 100 000 som protesterar och trots att vi såg liksom stora militärfordon rulla in till Minsk och att gripandena har fortsatt så vill folk inte sluta kräva Lukasjenkos avgång. Medan Lukasjenko själv också gör allt för att bita sig fast vid makten och han slår ner på både journalister och demonstranter. Så våldet har parallellt med de här fredliga protesterna så har våldet också fortsatt. Men frågan är hur civilsamhället kommer att kunna stå pall och kunna bekämpa liksom de här, alltså visa makten på något sätt att det finns andra krafter än bara Lukasjenko om de som protesterar blir trötta så att säga. Många arbetare jag har talat med också från de här strategiska fabrikerna har fortsatt protestera men de drabbas av påtryckningar från sina arbetsgivare. De är oroliga för att förlora sina löner och många skräms till tystnad och hotas med att de kommer bli avskedade. Så det finns olika aspekter här. Kommer folk orka fortsätta? Kommer strejkerna som är så viktiga för landets ekonomi? Alltså det här är ju liksom viktiga företag. Om de inte fortsätter arbeta så kommer det ju slå mot Lukasjenkos säkerhetsapparat. det kommer liksom få en effekt om de fortsätter strejka. Och frågan är också då om Putin på något sätt kan balansera den här oppositionen och EU. Och på vilket sätt Ryssland kan inkluderas som en slags garant för säkerheten. Och om de ens kan då argumentera för ett nyval.
Sist här hörde vi Maria Georgieva. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson och det här är Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd här på tidningen. Oss hittar ni i mer eller mindre alla poddspelare, så prenumerera gärna på oss i någon av dem, så hörs vi imorgon igen.